Stora lärare använder liknelser. Det gäller sådana som Buddha, Gautama Buddha eller Platon. Och det gäller framförallt den största av alla lärare, Jesus från Nazaret. Små, små lärare kan också använda liknelser. Jag skulle vilja dela en liknelse med. Tänk så här att vi är ett antal decennier längre fram i historien, så vi har inte livsrätt att resa fram. Mänskligheten har löst många tekniska problem som vi idag inte har svar på. Och man har bestämt sig för att utforska rymden längre ut än det vi någonsin har varit. Inte med obemannade farkoster, utan med bemannade farkoster. Man har löst hela problemet med energiförsörjning, man har löst hela problemet med produktion av syre och näring och så vidare. Man utser två unga par med varsitt barn, sammanlagt 6 personer, att få representera mänskligheten på denna färd om man ger sig av. Efter ett år så är man långt ut i rymden. Så sker en fruktansvärt tragisk olycka ombord på rymdskeppet. Kontakten med planeten Jorden bryts. De 4 vuxna omkommer. Men mirakulöst nog så överlever de 2 barnen. Och de överlever faktiskt, inte bara själva olyckan, utan växer upp på rymdskeppet. Med hjälp av datoriserade språkinlärningsprogram så lär de sig kommunicera. Men de är nu ohyggligt långt ute i rymden. Och de har inget minne av varifrån de kom. De vet inte varför de är på rymdskeppet eller vilka de är. De är fullständigt förlorade i rymden. Och det kommer de att vara. Fram till den punkt då någon från planeten Jorden lyckas återetablera kontakt med rymdskeppet. Eller om de skulle hitta ombord på rymdskeppet en datafil med information om planeten Jorden och mänskligheten och deras föräldrar. Och de är helt beroende av en uppenbarelse utifrån. För mig är det en bild av vår situation här på planeten Jorden. Som människor. Och nu slutar liknelsen. Kommer tillämpningen. När vi diskuterar bibelsyn så blir det lätt att vi diskuterar någonting problematiskt. För det är klart att det finns i en tjock bok som spänner över så lång historia en mängd saker som är problematiska. Men i grunden är den här boken något alldeles, alldeles fantastiskt. Någon har etablerat kontakt med oss. Och gett oss den information som vi inte kan ha utifrån oss själva. Vad vi gör på den här planeten, vilka vi är och vart vi är på väg. Och som har etablerat, så etablerar en förbindelselänk. Så att vi inte bara får information, utan kan få kontakt med honom som har gjort att vi är här. För mig är livet absolut inte ett problem. Det är en kärlek, en glädje. Därför att den ger mig de svar jag inte har själv. Och de ger mig den förbindelselänken med Gud, kontaktpunkten med Gud, som jag annars inte skulle ha. Poängen med Bibeln är inte alls att den är ofelbar. Poängen med Bibeln är just att den är en förbindelselänk med den Gud som skapat oss. Sen tror jag av olika skäl att den här förbindelselänken är väldigt knastefri och inte innehåller en mängd felaktighet. Men jag lovar, jag har aldrig någonsin tackat Gud för att det var under kung Joakims 3:e regeringsår som kung Nebukadnessar invaderade Jerusalem, vilket är en omständig uppgift. Jag tror att den uppgiften är sann. Men jag menar, det är inte det jag tackar Gud för. Utan jag tackar Gud för hans trofasthet som han visade mot sitt folk när de var i barn. Vi har fått en massa intressant här i eftermiddag. Vi fick en provokation i turfart av Greger. Jag vill gärna plocka upp ett par saker där. Greger menade att påståendet att Bibeln är sann i hans och den påstår är ett alldeles för trubbigt påstående. Och jag menar då tvärtom att Gregers analys är alldeles för trubbig. Alltså den kritiken som han framförde där drabbar ett fundamentalistiskt förhållningssätt. Men drabbar inte alls ett evangelikalt förhållningssätt. Jag för min del instämmer helhjärtat i att det är en tragedi om en icke-historisk text historiseras och tolkas som en historisk händelse. Självklart måste varje text tas på allvar utifrån vad den är. Genren är enormt viktiga. Det är självklart inget problem ifall det finns fiktion i Bibeln. Och det ganska mycket som är fiktivt. Ingen av oss tror väl att berättelsen om den förlorade sonen är en historisk berättelse. Det är ju fiktion med ett teologiskt budskap. Så det bör man inte ha någonting ha ett problem med. Men det gäller då att kunna avgöra vilka texter är fiktiva och vilka är det inte. Och då blir jag lite nervös utifrån till exempel Gregors fråga: skulle du trott på berättelsen om Jona om du hade mött den i ett annat sammanhang? Och då tycker jag det är en väldigt fel ställd fråga. Därför att när vi som kristna läser Bibeln, ja, då har vi ju de flesta av oss redan fått ställning till ett antal saker, att det finns en Gud. Att han är på gång att göra något fantastiskt i mänsklighetens historia. Han har redan gjort en massa saker, och så kommer vi i kontakt med Jonas bok. Man måste sätta in en text, både bakåt i det sammanhang den hemma i Bibeln och framåt hur den används längre fram. Så när jag läser Jonas bok så tycker jag inte det. Jag är öppen för att det kan vara fiktion. Men det är klart att det är inte det första jag tänker, eftersom jag kommer till denna text utifrån en berättelse som handlar om en Gud som har gripit in övernaturligt, underbart, med märkliga gärningar och visat att han är den Gud som nu ska föra frälsningen in i historien. Och så är det en text med märkliga händelser, visst. Men det är inte alldeles uppenbart att det måste tolkas som fiktion. Dessutom så fortsätter jag läsa i Bibeln, och den person som ligger mig allra närmast och hjärtat, Jesus, han plockar upp den här sortens text, Jona. Och det är självklart att Jesus skulle kunna göra litterära referenser, alltså precis som vi kan göra referenser att någon beter sig som Emil i Lönnebergs pappa. Och det implicerar inte att Emil i Lönnebergs pappa är en riktig historisk person, men då måste man titta på vilken typ av referenser författaren gör, eller som personen gör. Jesus gör den här sortens referens till texten om Jona. Folk från Nineve ska uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Okej. Okay. Ja. En rätt naturlig läsning. Det är ju känslan här av att Jesus på något sätt kopplar det här till verkliga människor som ska uppstå och bli en dom. Ty det omvänder sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är för mer än Jonas. Nå, jag är 100% öppen för att diskutera genren i Jonas bok. Men det måste sättas in, tycker jag, i den bibliska kontexten som hjälper mig i den genrebestämningen. När vi läser Bibeln så menar jag att det är väldigt viktigt att vi håller samman den enskilda texten med den bibliska kontexten. Det som jag försökte lyfta fram här. Alltså, de enskilda texterna står ju i det fulla bibliska sammanhanget. Vi behöver också ha modet att relatera de bibliska texterna till den faktiska verkligheten. Alltså den allmänna uppenbarelsen, hur Gud har skapat världen och han visar sig där. Det ligger inte i konflikt med den särskilda uppenbarelsen vad Gud har talat och gjort i historien och hur det finns i Bibeln. Här måste vi våga tänka väldigt brett och våga utmana vår bibeltolkning utifrån verkligheten och vår verklighetsförståelse utifrån de bibliska texterna. Alltså, jag lärde mig ganska nyligen att både Luther och Calvin var väldigt tveksamma till Copernicus teori att det är solen som är centrum i vårt solsystem och inte jorden. Och de avvisade den teorin utifrån viss bibeltolkning. De menade att det fanns bibelverser som visade att jorden är stabil i mitten. Ja, de hade ju uppenbarligen fel. Och vi har ju förstås ändrat in som följer Luthers och Calvins tolkning här, därför att den allmänna uppenbarelsen hur den verkligheten är har visat att man måste läsa de bibelställen de hänvisade till på ett annat sätt. Och till sist, de historiska händelserna som är centrala för den kristna tron och de bibliska återgivningarna av dem måste vi hålla samman. Och jag tycker det finns två diken man kan falla i. Man kan falla i diket att man omedelbart gör alla texter till historiska texter och försöker avkräva dem historicitet när de kanske är fiktion och liknelse och symbol. Och det andra diket är förstås att man mytologiserar historiska texter. För att ta ett välkänt exempel som förvärkobiskopen K.G. Hammar tycker jag gör med många av texterna i evangelierna. Där det finns goda skäl att säga det här berättas om historiska händelser, att Jesus mättade 5000, att han gick på vattnet, att han var född av en kvinna som inte hade haft sexuellt umgänge med en man, utan som hade blivit gravid på ett övernaturligt sätt. Så här behöver vi ju hitta balansen. Och det handlar om, och det är jag helt enig med grejer då, att vi måste lyssna till texten. Inte utifrån ett dogmatiskt perspektiv, utan så väl vi kan från texten och sen utifrån den bibliska kontexten. Och så får vi inte göra något. Vi ska inte göra något till problem. Det är någonting fantastiskt. Det finns en förbindelseväg till den levande bilden.